Välkommen säger jag till Elin Olsson, länsarkitekt och enhetschef på samhällsutvecklingsenheten här på Länsstyrelsen Västerbotten. Kul att ha dig med i min podd.
Ja, men tack, jätteroligt att få prata med dig på det här sättet.
Och du är ju en med väldigt lång erfarenhet av just stadsbyggnadsfrågor och planeringsfrågor. Du har varit statssekreterare åt två ministrar, eller hur?
Ja, stämmer bra. Två bostadsministrar.
Mm. Men gjort mycket annat innan dess också. Och nu så valde du att flytta med familjen till Umeå för att ta jobb här på Länsstyrelsen Västerbotten. Hur känns det?
Ja, men det känns ju jätteroligt att det blev av och att man fick ta det här klivet norrut. Jag har ju haft en längtan norrut av personliga skäl också eftersom jag är uppvuxen i Hälsingland. Mm. Även om det är en bit härifrån så känner jag mig hemma norr om Dalälven. Mm. Men de senare åren i regeringskansliet när jag var där så var mycket fokus givetvis på de norrländska kommunerna som står inför stora samhällsomvandlingsutmaningar kopplat till den nyindustrialisering som vi har här. Och det kändes som, ja, men vad var det som lockade när man då slutade på regeringskansliet, så var det just de här stora frågorna. Att få arbeta med utveckling i ett län som där det verkligen är på riktigt. Det handlar inte om en enskild lucktomt eller avvägningar i lilla, utan det är stora frågor som vi har på bordet.
Och, det och för var några kommuner så går det väldigt snabbt också. Umeå har ju vuxit under en lång tid och har verkligen mer det som man kanske känner igen i städerna i södra Sverige, den här långsiktiga, starka befolkningstillväxten. Men Skellefteå, det är något annat.
Det är verkligen något annat.
Det är, och eller vad är det? Tredje snabbast växande i Sverige nu, eller fjärde snabbast växande.
Och då får vi ju inte ens med de liksom delar som ju rör tillfälliga boenden. Mm. För de syns inte riktigt i den statistiken. Nej. Så att det är ju en underskattning troligtvis också på hur snabbt det går i Skellefteå.
Och sen då ett stort inland, fjällkommuner med sina utmaningar. Så att det är ju väldigt varierade uppgifter.
Verkligen.
Du har.
Ja.
Jag måste säga, jag tänkte själv det här, jag har ju varit statsråd och suttit på regeringskansliet och du har varit statssekreterare. Hur känner du inför det här att nu jobba på en myndighet som man tidigare styrde från regeringskansliet? Tycker du att det är en bra erfarenhet att ha regeringskansliet liksom bakom dig, eller hade du önskat att det var typ tvärtom, att du först varit på myndighet?
Nej, jag är nog glad att det var den ordningen och att det gör ju att man har insikter om hela kedjan inom myndighetsvärlden på ett sätt som jag är väldigt tacksam för att ha den här rollen, att kunna förstå dem bättre i alla fall, kanske inte fullt ut alltid, men bättre förstå de styrsignaler som kommer från regeringen och hur det ska tolkas och omsättas i handling. Vad är det innebär med vissa formuleringar som man kanske kan tycka att när man sitter på en myndighet att men det där, och ser de inte oss, vi gör ju allt det där bra och varför får vi ännu mer av den här sortens uppdrag? Men att kunna tolka och förstå att det här är ett sätt att också stärka oss och kunna visa att vi får möjlighet att lyfta vad vi gör. Att det också är en växelverkan mellan regeringskansliet och myndigheterna som jag tänker att det är lättare att bejaka och förstå och tolka när man då har varit på den andra sidan.
Och också förstå det där att även om det är regeringen som styr myndigheterna så finns det ett större uppdrag som vi behöver förstå i myndigheterna. Verkligen. För att det går inte för regeringen att ge väldigt liksom, ibland kan man tycka att de är inne på detaljer, men man måste just, som du säger, förstå liksom helheten och intentionerna bakom både styrningen och lagstiftningen. Och du har ju också erfarenhet av kommunsfären och jobbat nära dem också. Och just det här att vara på länsstyrelsen är ju att få ihop stat och kommun. Kan du inte berätta någonting om vad gör länsstyrelsen inom samhällsplanering?
Ja, men jättegärna. Och jag måste bara kommentera det att just det var väl den frågan jag kände också längtar närmare just den kommunala verkligheten. För att det är ju där planering, det är ju liksom kommunala planmonopolet som vi har att förhålla oss till. Och det är ju i kommunerna som allt det roliga händer. Och det är ju såklart jobbat med lagstiftningsfrågor och policy från regeringskansliet att komma närmare och kunna jobba som en sparring till kommunerna känns ju väldigt meningsfullt. Men vi har ju en tvådelad roll från länsstyrelserna kopplat till samhällsplaneringsområdet enligt PBL. Och dels har vi ju det främjande uppdraget. Mm. Och det främjande uppdraget som har blivit allt tydligare från regeringen och vår instruktion om att främja inte minst bostadsbyggandet. Det har ju blivit allt mer belyst. Men det är ju en liten nygammal roll ska jag väl säga. Och sen har vi ju då våra formella delar som kopplar till olika skeden i samhällsplaneringsprocessen där vi lämnar yttranden i olika skeden och primärt kopplat till våra överprövningsgrunder då. Och det handlar ju om både riksintressena och det handlar om strandskydd och olika delar om hälsa och säkerhet.
Ja, exakt. Också,
Och det är ju de två delarna som vi har att hantera, både de prövningsdelar som vi har men också det främjande då. Och det är ju inte alltid det kanske inte alltid blir att man kan göra det samtidigt. Man måste hålla isär det till viss del. Men det är oerhört viktigt, tänker jag, att vi har båda rollerna.
Men just det här med de här dubbla rollerna, att man både ska då främja bostadsbyggande, man ska stötta kommunerna i det här med bostadsmarknadsanalyser eller bostadsförsörjningen och vi ska liksom rapportera till Boverket och regeringen hur det ser ut med just byggandet egentligen. Men samtidigt då så ska vi också då ta tillvara riksintressen, allmänintressen, granska både detaljplaner, översiktsplaner och annat. Och man kan väl säga lite generellt att länsstyrelsen har ju fått lite rykte om sig just när det gäller bostadsplanering, att snarare vara nej-styrelsen än den som möjliggör. Hur tycker du det är att få ihop de här två uppdragen?
Ja, nej, men det är ju spännande som vi har ju den roll vi har som är väldigt, väldigt reaktiv. Vi reagerar på det som kommunerna gör. Och det är klart att då är det som man möter oss i, om man någonsin möter oss i en bredare kretsaktörer, det är ju om vi någon gång säger nej eller man kör in i en vägg och en återvändsgränd. Mm. Och det är ju såklart, det känns ju som ett otroligt misslyckande från det allmänna gemensamt. För jag tänker att vi och kommunerna jobbar utifrån det offentliga och det allmännas intressen i samhällsplaneringsprocessen. Och när vi då tillsammans liksom kraschar in i en sån återvändsgränd som det är om vi till exempel behöver gå in och upphäva en detaljplan så är det ju ett gemensamt misslyckande. Men därav också att det är först då som det blir medierubriker eller man hör talas om att länsstyrelsen överhuvudtaget har en roll här. Så att det är väldigt mycket av det här arbetet sker ju på handläggarnivå och i en väldigt liksom nära dialog mellan kommun och länsstyrelse. Men det syns ju inte på det sättet som det gör när man just hamnar i såna här otroligt olyckliga situationer.
När det fungerar så märks det inte.
Nej. Och det tycker jag, så måste det ju vara. Mm. Att vi kan ju inte gå och tänka så här, vi måste ju ha en klapp på axeln för att allt som inte syns och som ju går bra. Men jag tänker att det får man ha i bakhuvudet, att vår roll är reaktiv. Och det är liksom effekten av det är att vi ju då just i det formella har en reaktiv roll. Ja, men har svårt att just vara synliga i de här delarna som går bra. Och det är därför som det här främjande uppdraget och det arbete som görs långt innan vi får in en plan eller en fråga eller en översiktsplan kommer till oss, att vi faktiskt har möjlighet att ha en sån proaktivitet i dialogen med kommunerna. Men också med byggaktörer. För det är väl där jag tänker att möjligtvis att länsstyrelserna vi har vår roll och i prövningshänseende.
Man är lite rädd att vara nära de privata fastighetsutvecklarna.
Och känner att man kanske ger lillfingret och så slukas hela handen. Mm. Utan att våga vara där och vara tydlig med rollerna men ändå kunna rådge i den mån det går i allmänna ordalag såklart. Vi kan liksom inte föregå prövningarna. Men att inte sätta sig allra längst bak eller liksom försöka också bygga relationer inom både mot våra liksom kommunala kompisar och våra statliga sektorsmyndigheter såklart, som vi ju också ska vara en regional röst för. Mm. Det är ju genom oss som de sektorsmyndigheter som berörs ska arbeta, men också mot den privata sektorn då.
ju i Sverige ett extremt konjunkturberoende byggande. Och det skulle man kunna prata ytterligare några timmar om hur vi har hamnat där. Men jag tänkte faktiskt det här initiativet som vi har tagit lite tillsammans men som du nu driver, Bove.
Ja.
Kan du inte berätta lite vad tanken är kring det?
Mm. Ja, men Bove då, Bostäder Västerbotten, det var ju utifrån en samling, en kraftsamling som du bjöd in till på residenset den 9 oktober i fjol. Och då var ju avsikten att samla de aktörer som på ett eller annat sätt påverkar förutsättningarna för bostadsbyggande i vårt län. Och det är ju allt från oss myndigheter och kommunerna, men också såklart byggaktörerna på fastighetsutvecklarsidan, fastighetsägarna, men också byggföretagen, bankerna deltog, arkitekter deltog. Och att samlas och också försöka se vad är det för någonting som vi tillsammans med de resurser och verktyg vi har förfogar över här kan göra mer för att möjliggöra det nödvändiga bostadsbyggande som vi vet behöver tillkomma. Och det där blev avstampet för att också se att det här är starten på en längre konjunkturöverbryggande samverkan. Och avsikten i det, och som fanns en stark samsyn i rummet om då i oktober i fjol, var ju att för att kunna omhänderta den här potentialen som finns så krävs det att vi jobbar mycket närmare tillsammans mellan det offentliga och det privata. Och där är det ju, det finns ju saker som vi också inte kommer att kunna råda över. Mm. Och det behöver vi vara tydliga med, att det här samhällsbygget är oerhört beroende av att vi också kommer kunna få någon form av finansiell hjälp. Men vi kan inte stå och bara peka på varandra, vi kan inte stå och bara peka på att kom och rädda oss från regeringens sida. Men mindre än att vi gör allt vi kan med de resurser och verktyg vi förfogar över, så är det väldigt svårt att se att någon annan ska göra det åt oss. Mm. Så att det är liksom grundinsikten och grundförutsättningarna för att arbeta med den här konjunkturöverbryggande samverkan.
Säga, det är ju väldigt vanligt det här, och inte minst då när det är många aktörer. Man kan ju säga att samhällsplanering är ju en av vår mest komplexa process, för att det är så många aktörer, det är så lång tid som man håller på, så mycket hinner hända mellan varven. Men det är just det där att det har blivit lite att man ägnar sig mer åt påverkansarbete än samverkansarbete, det vill säga att man berättar för andra vad de borde göra.
Precis så.
Men man kanske inte är så inne på att man själv behöver göra någonting annorlunda. Och det är det jag tror, att göra det här samverkan istället för påverkan skulle kunna, kanske inte häva problemet med en lågkonjunktur, men mildra effekten av det.
Exakt. Så att det är just mildra effekten som vi ju hoppas kunna åstadkomma, och med ett ganska starkt fokus då på de, som det blir i en lågkonjunktur, på de ekonomiska förutsättningarna. Men hur vi då utifrån den insikten också ska hålla fokus på kvalitet och hållbarhet. Men många initiativ och nätverk som har tagits har ju haft fokus, till exempel på att åstadkomma hållbara lösningar i samhällsbyggandet, vilket är ju oerhört viktigt att vi håller fast vid. Men med mindre än att vi också från det allmänna och privata tillsammans förstår att okej, de här affärsmodellerna som har gällt och som har möjliggjort att vi har kunnat bygga på det här sättet fungerar inte längre. Vad innebär det för oss tillsammans, och vad behöver vi på olika sätt kroka i för att vi faktiskt ska kunna tillsammans möjliggöra för byggstarter? Vi har ju branschlingo från både det allmänna och det privata som man ibland ramlar ner i och på olika sätt skapar en större distans till varandra, där det faktiskt blir svårare att samarbeta. Så att faktiskt belysa att när du säger så där, vad betyder det i den här kommunens öron? Mm. Vad kommer det att tolkas som? Försöka liksom hitta sätt att överbrygga och förstå varandra bättre. Mm. Och det är ju en ja, grannlaga uppgift. Det blir liksom ganska mycket av den typen av hitta de här samverkansfrågorna där vi faktiskt är konstruktivt att jobba mycket närmare med varann.
Mm.
Och samtidigt göra tillräckligt konkret för att det också ska kännas meningsfullt. För det här är en frivillig process. Mm. Det är inget vi kan kräva att någon ska delta i, utan det måste kännas meningsskapande och meningsfullt för aktörerna som deltar. Men jag märker ju på stan här och från aktörer som har av sig till mig att det finns ett intresse av att delta och man tycker det är värdefullt att det här initiativet har tagits. Och Peter Larsson i sin delrapport som kom här för också i februari lyfter ju fram det här som också en väldigt väsentlig del för att arbetet framåt ska fungera.
Ja, precis. För att även om det är som du säger att det kanske behövs någon form av finansiell stimulans och stöd nu för att överbrygga den här konjunkturnedgången. Mm. Och framförallt tänker jag för oss att ställa om.
Ja.
För du är ju inne på någonting här att det handlar ju också om de här hållbarhetsaspekterna. Vi kan inte hålla på att bygga på det sättet som vi har gjort. Och allting kan inte lösas med nyproduktion. Vi måste ta tillvara det som redan finns också. Men och det är klart att det kan verkligen behövas ekonomiska stimulanser, men om de stimulanserna går för att göra på samma sätt som vi har gjort så har vi ju inte byggt något hållbart, utan nu är det den här omställningen och hållbara samhällsomvandlingen som vi behöver göra samtidigt. Och det handlar om hållbart byggande självklart, hållbara ekonomiska modeller. Men det handlar ju också om social hållbarhet och hållbara, eller det som ni kallar då gestaltade livsmiljöer. Och det är ju en reflektion som jag har nu, att väldigt mycket av det som har byggts under den här nollränteperioden ser väldigt likadant ut. Och man vet knappt om man är i Västerås eller Umeå, för stadsdelarna påminner extremt mycket om varandra. Är det ett exempel på gestaltad livsmiljö? Får jag säga lite provocerande?
Ja, precis. Det är en retorisk fråga, tänker jag till istället. Nej, men det är ju tydligt, precis som du säger, att mycket har blivit helt enkelt utslätat identitetsmässigt.
Mm.
Och det behöver inte vara dåliga, eller det är i många fall väldigt bra bostäder. Mm. Det är ju inte det handlar om, eller att det är bra byggt. Och det kan vara miljömässigt hållbart också. Men just att aspekten av att det vi bygger också ska tillföra någonting identitetsmässigt till en plats och stärka en plats. Liksom vilken kontext befinner sig det här nytillskottet i? Och ta avstamp i det. Och jag tänker att finns inget fel i att vara repetitiv eller att upprepa sig, men att man måste kunna förstå plats och kunna läsa plats. Och det tänker jag är en väldigt grundläggande fråga när det gäller gestaltning och gestalta livsmiljö, att det är platsanpassat. Och därmed inte sagt att de här då mer industriella byggandet eller sättet som vi ser att vi skulle kunna ta ner kostnader inte har en plats i det. Jag tror tvärtom att lär vi oss också av hur vi byggde många fina funkisområden till exempel som ju just byggde på repetition. Men som just tog sig an platsen och stärkte platsens karaktär och byggde den också med respekt för till exempel synligt berg eller kvarstående träd som gjorde att det blev väldigt fina och trivsamma boendemiljöer. Mm. Och ett exempel som jag har nära till hands och lärde mig mycket av var ju de så kallade Stockholmshusen som allmännyttan i Stockholm tog fram då modell för att just kunna se en form av typhus som just skulle stärka Stockholms karaktär under en period när man behöver hålla nere boendekostnader. Eller det har vi ju alltid haft behov av.
Ja.
Men hur möjliggör vi det och samtidigt får fokus på rätt typ av kvaliteter? För allting, när man pratar om god arkitektur och gestalta livsmiljö, då tror jag ibland att aktörer kan tänka sig att allt kan ju inte hålla på att vara så här flashigt och
unikt.
Nej. Och det tänker jag att det behöver inte vara heller, utan det handlar ju om vad det gör i ett sammanhang. Och det kan vara väldigt lågmält, men det måste liksom ha en platskontext och en förståelse för vilken plats man förstärker. Och det från dörrhandtaget och liksom placeringen på en plats och fasaduttryck, men att det är liksom inte att det är så, det handlar inte om flådighet eller lyx, utan det är någonting annat som behövs. att ta hjälp då av både arkitektkompetens men också till exempel antikvarisk kompetens tidigt i processer, istället för att tänka att det där är något kosmetiskt vi fixar lite sen. Mm. Det är ju det som jag tänker är skillnaden, om det blir dyrt eller inte också. För att det behöver, alltså den typen av arkitektonisk kvalitet behöver nödvändigtvis inte kosta mer pengar om man gör i rätt ordning och förstår systematiken i vad man ska göra. Men gör man det på slutet och man bara, nu försöker vi ställa oss på ett ben och kisa här och jo, men det passar väl in, det här var väl ungefär... Ja, det blir varken bra, men det blir också problematiskt utifrån det som vi då ska försöka tillsammans bevaka att vi tillskapar.
Nej, och det är ju, man vet ju det, att människor tycker ju om att bo i det som kallas för kulturmiljöer eller miljöer som redan har varit bebodda. Och det, jag brukar tänka att det har väl med lite så här nedärtrygghet, att vi vet att någon annan bott här så är det en trygg och säker plats. Och då kan jag också bo där, förutom att vi kan uppskatta olika tidsepoker. För samtidigt är det ju viktigt i det här att, som du säger, att använda arkitekters kompetens. Men och kanske också landskapsarkitekter som du själv är, för apropå det här med att det finns också en natur att förhålla sig till. Även i städer så finns det en topografi eller någonting som man kan förstärka eller inte. Men jag tänker också på det här med att vi kan inte bygga allting nytt, utan det mesta är ju redan byggt. Så är det. Och ibland behöver vi använda liksom gamla byggnader till nya användningsområden, för att, och inte minst i städer så förändras det. Och det är väl också någonting. Du sitter ju med en expertgrupp för det här rådet för hållbara städer. Ja. Hur mycket pratar ni om det här liksom cirkulära och att återanvända både material och redan färdiga byggnader?
Mm. Alltså just den cirkulära och att återbruk, och framförallt att undvika och kanske allra helst helt sluta riva är ju någonting som inte bara Rådet för hållbara städer och expertgruppen då har haft på sin agenda, utan det är ju någonting som präglar hela samhällsdebatten skulle jag säga just nu, att med medvetenhet om vad priset är för nyproduktion och hur dyrt det är, men också klimataspekten av att just inte riva det som redan är byggt, så ser jag att det plötsligt under, det här är inte längre en marginell företeelse eller någonting som rör några få pilotprojekt, utan det är, vi är i en fas där det här faktiskt håller på att bli väldigt, få ett genomslag. Och ett förebildligt projekt och någonting som jag tror kommer att liksom ge svallvågor ut i landet är ju det som man gör i Varvstaden i Malmö. Mm. Där man verkligen nyttjar de här gamla varvsmiljöerna och med en oerhört stor förståelse för, ja, men vad är värdet i att behålla de här äldre fönstren? Hur kan vi arbeta med de här byggnaderna utifrån det som faktiskt är och försöka hitta användningssätt? Mm. På ett väldigt taktilt och ödmjukt sätt och ja, men som inspirerar tror jag och kommer att ge ringar på vattnet. För kan man göra det på det sättet i en större skala i en hel stadsdel, så betyder det ju någonting för att vi andra också kan, ja, men se att, ja, men det är möjligt. Och det där tror jag väldigt mycket på. Inte bara en enskild byggnad, utan här handlar det om en hel stadsdel och ett förhållningssätt till byggande som är... Ja, men, delvis nytt, men det är ju egentligen inget nytt under solen att ta hand om det vi redan har skapat. Det har ju varit en ganska kort passus i historien, tänker jag, på kanske 15-20 år, där det har varit liksom, ja, slentrian och att man inte riktigt har reflekterat över vad vi gör med det befintliga beståndet.
Nej, precis. Vi hade ju en rivningsvåg där på 60-70-talet, ja. Och sen så nu på grund av att man har haft tillgång till nästan gratis pengar så har man gjort det. Men det är ju inte framtiden. Ja, jättespännande. Och som sagt, det här är ju en sak som engagerar oss väldigt mycket. Men jag tänkte att jag skulle avsluta en fråga. Nu har du bott här i Umeå ett tag, du har varit runt i hela Västerbotten och sådär. Har du hittat någon sån här kulturmiljö eller plats som du känner att, ja, det här, det är Västerbotten och det här uppskattar jag så mycket?
Ja, det finns ju så många, så nu känns det som att ska man välja någon så blir det ju. Men jag gör ett nedslag. Dels måste jag ju ändå lyfta Sara Kulturhus och det som Skellefteå har liksom satt som kronan på verket i det här arbetet. Det är så inspirerande och så välförtjänt också att få de här utmärkelserna som man får.
Där. Senast nu träpriset.
Exakt. Och eloge också till White Arkitekter för det arbete som man har gjort från deras sida. Så modigt från kommunen och också en sån levande byggnad att få besöka med kulturupplevelser, konferenser och bo på hotellet. Det finns så mycket där att uppleva.
Bara säga en sak. Jag var ju på den här träprisskalan och då var det en som jämförde den här stora salen som är då i foajén i Sara Kulturhus och sa, ja men det där är vår tids gyllene sal, alltså verkligen. Det som finns i stadshuset i Stockholm, som liksom uttrycker både då skönhet och sådär, men också hållbarhet och inkludering, att vem som helst kan få komma dit och vara där och bara hänga.
Verkligen. Och sen får jag ta då på det lite äldre bogen, så jag blev ju helt, alltså det var som en knockout att besöka Norrby skär. Nu håller vi, det är ju liksom, det rumstreras om med jordmassor och så, men ändå de här då arbetarbostäderna som Kasper Schalin har ritat och som är, nej men det är ju otroligt vad man också har kunnat åstadkomma med ändå en väldigt, ja men för enkla förhållanden och för de som skulle arbeta i det här sågverksindustrin då för tiden. Och det tänker jag, det stämmer också till eftertanke att vi måste kunna åstadkomma både och. Både tillskapa bostäder som är vackra och goda bostäder, men som också bygger någonting som vi om 100 år kan titta tillbaka på och säga så här, jävlar vad inspirerande.
Härligt. Tack så jättemycket Elin för detta samtal.
Tack.